Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Nämen tjänare, du har precis börjat lyssna på ett avsnitt av Bröta på, en väldigt göteborgsk historiepodd.
Bröta på alleman.
Hallå Ina Lundström, nu är vi här i tredje delen. Det är alltså vår tredje etappdag i denna expedition mot Göteborgs medelpunkt.
Ja, det är otroligt, Christian. Safarihatten sitter ju bättre än någonsin.
Det gör
den. Har ju i princip växt fast. Jag märkte att folk tittade på mig lite märkligt efter den förra inspelningen. För då tog jag ju inte av med den. För jag kände att jag trivde så bra. Så jag spankulerade runt i Nordstan och fick några blickar som kanske inte var helt beundrande.
Nej, jag försökte ju åka spår va, med min Remington Rifle. Så att, det finns mycket att diskutera här. Och saken är alltså den, kan vi meddela då för eventuellt nytillkomna poddlyssnare, att vi kommer att i sammanlagt 5 avsnitt att försöka skärskåda alla aspekter av staden Göteborg för att försöka ta oss till Göteborgs medelpunkt.
Ja, och orädda är vi faktiskt.
Precis, vi försöker vara orädda, vi försöker vara fördomsfria och vi försöker att vara på det hela taget fantasifulla och nyfikna med ett öppet sinne. I våra tidigare avsnitt har vi ganska systematiskt gått igenom de eventuella geografiska mittpunkterna, de demografiska mittpunkterna, de ekonomiska mittpunkterna, de historiska medelpunkterna.
Mm. Inte de seismologiska.
Kanske inte de seismologiska.
Nej,
det är riktigt. Seismologiska eller seismografiska. Vad är det för skillnad mellan seismologisk och seismografisk?
Det är nästa säsong av Bröta
på. Är det som botanist och botaniker? Det kan vara ungefär vad som helst. Nu är det väl inte så mycket jordbävningar i Göteborg ändå så att vi behöver oroa oss. Eller att vi behöver åtminstone... Så skulle jag inte tro att vi behöver hantera detta i ett program om Göteborgs medelpunkt. Det är ju så här också att vi leker lite grann med titeln på en gammal roman av Jules Verne som heter Resan till jordens medelpunkt. Då klättrade de ner, eller ramlade ner i en vulkan kan man säga, på Island och kom då till jordens medelpunkt. Det kommer inte vi göra. Men vi har...
Spoiler.
Just det, det kan vi redan nu berätta. Vi har icke funnit någon vulkan. Men vi har ju alltså då i det första avsnittet pratat om en del ganska, ska vi säga, ganska formella parametrar.
Ja.
De geografiska och demografiska och sådär. I vårt andra program...
Ja, då pratade vi ju om bilden av Göteborg. Vi har vykort kvar här faktiskt sen sist där vi diskuterade att ja, vad är det som saknas på de här vykorten? Så vill jag minnas att vi avslutade...
Just det, vi satt med litteratur avsnittet. Och vi pratade om
ja,
film.
Och de var ju kemiskt befriade av människor, de här bilderna.
Just det. Och därmed landade vi i dagens tema,
ja.
Vår... tredje expeditionsdag då vi utan tövan eller oro ska spränga fram genom terrängen och denna dag ska vi försöka undersöka hur det förhåller sig med göteborgarna.
Ja.
Det var ju fullständigt folktomt på de här turistbyråfotografierna som vi såg, men frågan är, kan förståelsen av göteborgarna för en stad är omöjlig att tänka sig utan... utan sina invånare.
Jag skulle vilja säga att vissa städer kan jag tänka mig utan dess invånare. Men just Göteborg.
Vilka städer har du då i åtanke?
Ja.
Om man får fråga.
I princip alla andra utom Göteborg.
Jag förstår. Ja. Ja, men det
går ju inte att säga. En malmöit. Det är ett jättedumt ord.
En malmöit heter det.
Ja, en klassisk, ja men du vet, det där var, så kom du på en sån, du vet, riktig malmöit på tåget. Ingen förstår vad man menar. Men kom på en riktig Göteborg, ja då vet alla.
Det är inte så att din bild av Malmö eventuellt färgas en lite smula av att du är Blåvitt supporter och att man vet ju att Blåvitt supporter och kan Malmö FF supporter
kan vara kanske.
Möjligen är de inte alltid de sötaste vänner, vem vet. Du har också gett mig uppdrag att spola en historisk blank is till varje avsnitt här. På 1600-talet så nämnde jag att det var väldigt mycket, det var i väldigt hög grad försvarsaspekt i Göteborg. Det var Göteborg
och då,
som fästning.
Där var det inga problem. Om den här podden var inspelad på 1600-talet, då hade vi kunnat gå hem efter 5 minuter. Mm. Vi hade sagt Stora torg, gått ut genom dörren och slått någon på käften. Precis, kanske.
Så det hade bara tagit oss 5 minuter att gå hem på sin höjd. Därför att Stora torget, det som idag är känt som Gustav Adolfs torg, fick nog betecknas som ett levande och mustigt och allmänt trivsamt centrum. 1700-talets Göteborg präglades också av Stora Hamnkanalen. Nu kliver vi in i 1800-talet och där är det faktiskt lägligt, som om en välvillig gudomlig hand har på något vis petat sitt pekfinger in i vår planering. Därför att vi pratar idag om göteborgare och jag skulle vilja hävda att 1800-talets Göteborg är i väldigt hög grad berättelsen om just göteborgare. Därför att när vi snackar om 1800-talets Göteborg så är det oerhört ofta så att vi snackar om familjen Dixon, vi pratar om Sven Renström, vi pratar om systrarna Nonnen på Liseberg eller David Carnegie eller Götilda Fürstenberg eller Beatrice Dixon för att nämna en annan Dixon. Det finns en mängd färgstarka personligheter som har lämnat avtryck i stiftelser, donationsfonder, byggnader och så vidare.
Och långa, höga gravstenar. Man kan gå till östra eller västra kyrkogården och leta efter den högsta. Och där kommer man finna någon 1800-tals göteborgare som har döpt fler saker i stan.
Ja, det är klart, du hittar de gamla 1800-tals göteborgarna där på olika kyrkogårdar. Till exempel Viktor Rydberg på kyrkogården i Östra kyrkogården. Mm. Jag kan tyvärr inte riktigt ur minnet citera de magnifika versrader som där är inhuggna på hans gravsten. Men jag vet i alla fall att formuleringen evighetens underpant präglar den här texten. Det är väldigt svårt att försöka ta reda på vad evighetens underpant betyder genom att googla. Därför att man får en hel del träffar som förstör ens flöde och förskaffar en dåligt rykte. Men det är i alla fall så det står på Viktor Rydbergs grav. Men kanske är trots att inte Viktor Rydberg Göteborgs medelpunkt, eller vad ska vi säga?
Nej, jag menar, vi har redan avskrivit några grejer de tidigare avsnitten. Vi har tagit bort torg, vi har tagit bort, och nu tar vi bort Viktor Rydberg också. Torg och Viktor Rydberg är inte Göteborgs medelpunkt. Mm.
Och jag ska inte fastna i den här 1800-talshistorien, men jag vill också bara göra ett litet marginalpåpekande när det gäller historierna om de här göteborgarna, och det är ju att väldigt ofta numera när man ser hur historia skrivs, alltså det moderna sättet att skriva historia är väldigt ofta så att man beskriver bilden av något eller i värsta fall så kallade diskursen.
Just det.
Och det betyder att man då till exempel funderar på om Göteborg har framställts som en kraftfull industristad 1920 till exempel. Och då känner jag alltid en viss tomhet när jag läser sådana skildringar, därför att jag tycker att det är ju den frågan är intressant bara under förutsättning att man vet om Göteborg faktiskt var en stark industristad eller ej. Och här finns ett spännande spår när det gäller skildringen av göteborgarna, och då tänker jag på den tidigare göteborgska industriella historien, och hittar man fotografier av Göteborgs industri på 1800-talet så är detta
vilken industri till exempel?
Ja, till exempel, det är intressant att du ställer frågan, därför att jag har ägnat allt för många år av mitt yrkesliv åt att leta efter historiska bilder. Den typiska historiska bilden från 1800-talet av Göteborgs industri är tagen till exempel på Lindholmens skeppsvarv eller Göteborgs mekaniska verkstad, och det är män i skägg och det är tunga maskiner. Och om man då konstaterar att män i skägg är så att säga typfiguren i den göteborgska industrin på 1800-talet, den typ göteborgare vi kan hitta där.
Ja, det hade jag gissat på.
Just det. Och sedan tittar i de förteckningar över personal som faktiskt jobbade i de här industrierna, så kan man konstatera att dels så var det bomullsindustrin som väldigt länge dominerade, och den är i stort sett osynlig på bild. Och de som jobbade inom bomullsindustrin, det var kvinnor, det var barn, ofta flickor under 15 år. Så att den typiska bilden av en göteborgsk industriarbetare är inte den här skäggige skeppsbyggaren, utan det är en 14-årig tjej som jobbar på ett bomullsspinneri till exempel. Och det säger också någonting om Göteborgs medelpunkt, därför att den göteborgska medelpunkten på 1800-talet var inte den tunga metallindustrin, det var inte skeppsvarven, det var textilindustrin.
Ja, och då blir det ju ändå spännande att fundera över varför vill man inte, är man inte lika sugen på bilden av den 14-åriga flickan som man är av den skäggiga mannen?
Det är svårt att veta. Jag skulle faktiskt kunna tänka mig att man kanske skämdes en spula.
Lite, va?
Det skulle jag kunna tro, men det är förbryllande ibland. Det finns flagranta exempel på det här, hur alltså fotografier av hela fabrikslokaler som är fullständigt tomma, alltså de är totalt utrymda. De är kanske tagna tidigt på morgonen innan någon har hunnit dit då.
Det var därför de gjorde så med de här vykorten som vi pratade om i förra avsnittet. De tog bort alla människor för att inte kunna bli anklagade i efterhand.
Vem vet? Men nu är då frågan, om vi nu ska försöka att nagla fast göteborgaren i den här 2000-talskontexten som vi trots allt ändå verkar i. Hur ska vi liksom ta oss vidare här?
Ja, alltså,
vilka göteborgare är intressanta för oss? Vilka personifierar Göteborg?
Ja, alltså det blir ju... Jag tänker kanske mer sällan på affärsmän. Jag tänker mer på kulturutövare. För att de har en tendens att bli lite mer kända i allmänhet på något sätt. Och för mig så är det väldigt svårt att tycka att någon är en riktig göteborgare om jag inte har hört dem prata. Och det handlar egentligen inte om att de måste prata sån otroligt grov göteborgska. Men det ska finnas en lekfullhet med orden, en vilja att uttrycka sig på inte alltid det mest spikraka sättet. Så jag har svårt att tänka mig en tystlåten göteborgare. Ja. Arg går bra, men snack i något så in i helvete vill jag gärna se. Så att på det sättet så skulle jag ändå vilja, om jag skulle hitta fram till någon slags ur-göteborgare, då skulle det vara någon med ett munläder. Det är ju roligt att ni har gjort en omröstning.
Ja, vi gjorde en omröstning för några år sedan i GP, och bara för klarhetsgörande, att de göteborgare vi nu söker är alltså inte fiktiva göteborgare, utan det är riktiga göteborgare.
Det är riktiga göteborgare.
Som existerar eller har existerat.
Ja, precis. Då tänker jag ju till exempel på Sonja Hedenbratt, det kanske det första namnet som dyker upp.
Och hon kom ju alltså då på första plats i den omröstning som Göteborgsposten gjorde år 2013 faktiskt.
Och det är ju härligt. Och där är det ju en kvinna, vilket ju är kul, men det är ju en raspig röst. Det får man ha. Och där skulle jag ändå känna så här, ja men där har vi det. Sen så har jag lite svårt faktiskt att välja om jag skulle välja Sonja Hedenbratt eller Kent Andersson. Kent Andersson har en särskild plats i väldigt många olika hjärtan, men bland annat mitt, men just hans mörka och samtidigt humoristiska verser är så himla göteborgska, och att han dessutom var helt, att jag ändå har levt under en tid när jag vet att jag kan gå in på Västerhus och se Kent Andersson stå i baren. Det gör ju att man känner sig lite nära historien på något sätt. Den relationen har jag inte med Sonja Hedenbratt.
Nej, så att, jag tänker mig här, att är det en tanke då att vi skulle kunna använda de här göteborgarna för att nalkas Göteborgs medelpunkt? Dels för att de är knutna till vissa platser i Göteborg. Kent Andersson till exempel till restaurang Västerhus i Majorna. Men kanske också i någon mån till Aftonstjärnan.
Absolut. Sonja Hedenbratt. Nefertiti.
Ja, det är en intressant kandidat. Har vi några fler namn i den här bilden?
Ja, vi har väldigt många namn här.
Skulle kunna titta på.
Gud ja.
Som möjligen kan föra oss i någon riktning.
Vi har ju Sten-Åke naturligtvis.
Sten-Åke Cederö.
Ja, på plats 3.
Nu är jag lite osäker på var jag... Klart till Haga naturligtvis.
Ja.
Om det är Albert Herbert.
Ja, men det blir det nog.
Så får vi nog se det.
Men där skulle jag ändå säga både vad det gäller Sten-Åke och och Sonja så är ju Lisebergsteatern en väldigt het kandidat. Men där är göteborgarna uppklädda och det är något lite bökigt med det som vi pratade om.
Du är ju, ja just det, du är ju väldigt angelägen om det här vardagskriteriet.
Ja, jag tycker det är viktigt.
Du vill inte ha ett fin Göteborg?
Nej, jag vill inte ha kalasbyxor som skär in. Nej. Jag vill veta hur vardag göteborgarna andas ut. Eller i alla fall går som vanligt. Sen är Kurt Olsson på plats 4.
Ja.
Det är spännande att det inte är Lasse Brandeby.
Det är intressant faktiskt. Ja. Vilken punkt i Göteborg skulle Kurt Olsson föra oss till det?
Kurt Olsson för oss väl till den stora soffan.
Den stora soffan, men ligger inte den i Mölndal rent av den soffan?
Jo, det är sant i och för sig, det gör det nog.
Och sen,
det är nära taxigränsen Lana
sen,
där.
Sen har han ju gjort ett legendariskt broöppningsreportage.
Ja, det är sant. Det är sant. Men jag skulle nog säga, jag tyckte det var lite tråkigt att det var Kurt Olsson på plats 4. Jag hade velat se Lasse Brandeby där, för att jag tycker att Lasse Brandeby fångar ju in ännu mer av Göteborg. Från liksom ettre journalist till till Kurt Olsson och damorkestern, att man kan få hela det spannet.
Just det, och sen har vi med på 10 topplistan vi har
Anna Mannheimer, vi har Glenn Hussein, och sen är det Viveka Lärn, Karin Boye, Ulla Skog.
Ja, men det är ju en intressant
så blir det när göteborgarna själva startelva, får rösta.
Men jag tänkte på detta med göteborgare, att man skulle ju också kunna se det i ett annat perspektiv, för att det här att Kent Andersson hjälper oss att hitta till Aftonstjärnan eller till Västerhus är en sak. Men om man ska försöka tänka helt fritt här då, det är inte så här att det är de här individerna
själva
som är Göteborgs medelpunkt. Alltså skulle det kunna vara skulle Ingmar Johanssons höger kunna vara Göteborgs medelpunkt? Nu blir det ju i så fall problematiskt för oss att resa till denna medelpunkt. Då får vi i så fall välja Peter Lindes staty utanför Ullevi.
Ja, det blir det ju. Men samtidigt så tycker jag inte att vi ska ge upp i första taget. Och kan man kasta sig ner i en vulkan i jakten
absolut,
på.
Ja, men,
så tycker jag ändå att man kan se om man kan krympa på.
Kan vi tänka lite fritt? Lasse Kroners flint kanske?
Det skulle det absolut kunna vara.
Nu känner inte jag Lasse Kroner, men han verkar ju vara en trevlig figur.
Ja,
så
men
att,
verkligen.
Vem vet?
Men jag tänker att han gör ju mycket tv, så den där flinten är nog väldigt ofta förpudrad.
Ah.
Och svårhittad. att hade den varit ständigt blank så hade det varit lättare. Lokets flint hade varit...
Ja, men det kan, kanske det. Sen, när vi satt här en dag och förberedde den här programserien så passerade ju här på GP:s redaktion har vi ju nämligen en deckarkung, nämligen Tony Fischier, som ju skriver bestsellers. Och han föreslog att Göteborgs centrum skulle vi kunna vara hemma hos Tony Fischier. Detta meddelade han passerade. Och han bor i Västra Frölunda och nu... Jag tyckte det här var ett intressant förslag, alltså eftersom det var nytänkande på något sätt. Att man placerar Göteborgs medelpunkt vid så att säga, ett starkt kulturellt källsprång, så att säga.
Ja, men det är nog inte så dumt ändå.
Han har ju skrivit bland annat den här bestsellern Mannen som försvann. Nu, det är klart att en komplikation är att det blir en väldigt mörk medelpunkt då. Det är ond, bråd, död.
Ja, precis. Det kan ju kännas lite trist.
Men vi kan väl ändå se till att ha spårvagnsbiljetterna redo om vi nu skulle åka till Tony Fischier i
Västra. Och hungern igång, inte minst.
Absolut, om det nu bjuds på frukost. Vi får ju en hörnan eller ägget problematik här. Alltså är de här legendariska personerna då, Kent Andersson, Glenn Hussein, du nämnde Sonja Hedenbratt, och så vidare. Är de då Lasse Brandeby? Blir de här platserna som de är knutna till, blir de legendariska för att de är knutna just till dem? Eller är det så att de är smarta nog att välja legendariska platser?
Ja, alltså jag tänker att platserna ändå laddas. Nu vet inte jag hur atomer funkar. Men ungefär som med atomer så tänker jag att de laddas med Göteborgsket. När de här personerna kommer dit. Sen så skulle man ju naturligtvis tycka om nästan vilket ställe som helst som Kent Andersson var på. För man skulle tänka, Kent tänkte nog så här med att välja ut just det här stället. Men det är klart, hade det varit McDonald's i Nordstan så hade man ju känt att det inte fanns så mycket Göteborg i. Men Men Västerhus, Suggan, det är ett bra val av Kent. Nej, jag tycker nog att det är de här personerna som fyller de här platserna med legend snarare än tvärtom.
Ja. Jag känner att jag vågar verkligen inte fortsätta din djärvt välvda metafor om atomen där. Men den är underbart vacker i sin obegriplighet, som det heter. Okej. Men då har vi här alltså några göteborgska namn.
Ja, precis.
Har du några fler? Vi hade ändå 200 i den där bilagan.
Ja, det här finns ju massor. Vi har ju Karl och Ada såklart. Och så har vi Ingvar Oldsberg.
Ingvar Oldsberg, ja.
Där kan jag ändå känna att det är ju... jag märker att jag dras till de här göteborgarna man såg på stan.
Ja.
Ingvar Oldsberg såg man ju på stan.
Mm. Gärna runt Vasaplatsen, ja.
Gärna runt Vasaplatsen. Mm. Jag tror han förklarade för mig om tjeckisk inrikespolitik när jag bara var 16 utanför kreperiet i den rondellen som numera är en uteservering. Ja, men det är sådana saker som gör att man faktiskt känner att man bor just precis i den här stan. Sen är det såklart Ingmar Johansson.
Just det.
Naturligtvis. Kent Andersson kommer här på plats 23, så där säger jag att göteborgarna röstade fel. Ingrid Segerstedt.
Ja.
Och Harald Treutiger. Mm. Thomas von Brömsen.
Thomas von Brömsen. Se där. Några superstars.
Ja, det är några superstars. Ja. Det finns ju gott om personer här.
Mm.
Men jag vet inte, det är något som... För problemet om man väljer en person eller en plats kopplad till en person, det blir ju att man samtidigt väljer bort jättemånga andra. Mm. Om man väljer Västerhus, då väljer man ju därmed bort Haga och Stenåke. Och om man väljer Nefertiti, då väljer man ju bort Kent.
Det är riktigt. Du nämnde, jag tänker vi kunde dröja lite grann vid Thomas von Brömsen och Harald Treutiger. Därför att när Göteborg fyllde 400 år, mitt under coronan 2021, så behövde man ju en person som på något vis kunde personifiera Göteborgs själ på något sätt och som kunde bottna i stadens historia på något vis. Och då var det just Thomas von Brömsen som i den här direktsända ceremonin med salut och fanfarer och så stod ute på Ostindiefararen i Göteborg. Och se där har vi kanske hittat en brännpunkt som inte är så dum, va?
Nej, den är inte så dum.
Thomas von Brömsen på Ostindiefararen i Göteborg.
Sommaren 2021.
Sommaren 2021. Det blir inte mycket med Göteborgs, va?
Nej, det får man verkligen säga. Där har vi ju en het kandidat. Vi har ju dessutom vattnet.
Det har vi. Och Thomas von Brömsen har ju den här fantastiska, den här oerhört sympatiska och varma utstrålningen på scen som är en sån där hemlig guldåder.
Och spelar väl i ett band som heter så
Majernas femte
rotel.
Eller är det tredje rotel?
Tredje rotel.
Majernas tredje rotel.
Majernas tredje rotel har nära kopplingar till både Stenåke och Kent.
Är det inte Rote?
Rotel, jo det är det ju.
Rotel är väl, det är väl polisen?
Majernas tredje.
Jag vet inte riktigt.
Nej, inte jag heller. Vilken förvirring.
Ja.
Men så Thomas von Brömsen när han står där på Ostindiefararen, det är ju något, men det saknar ju i allra högsta grad vardaglighet.
Ja, just i det ögonblicket gör det ju kanske det.
Men kanske Thomas von Brömsen i sin morgonrock samma morgon.
Ja, ja.
När han ska göra detta. Och han äter en frukost och lyssnar på P4 Göteborg kanske.
Ja, absolut. Nu tror jag att han skulle bli mäkta förvånad när vi knackade på hans hus här i Göteborg.
För ett och ett halvt år sedan.
Och berättade att vi har just beslutat, Thomas, att ditt frukostbord är Göteborgs medelpunkt.
Ja.
Men vi får ju inte sky som några som helst ansträngningar för att söka sanningen där. Harald Treutiger är också en bra göteborgsk medelpunkt, det måste man ändå säga. Jag jobbade faktiskt lite med honom i somras därför att vi gjorde något som heter sommarunderhållning, eller jag ska säga att Harald Treutiger gjorde något som heter sommarunderhållning i Slottsskogen, då fick jag vara med lite grann. Och då kunde man konstatera vilka fullständiga horder av fans som han har här i Göteborg verkligen. Och han har en ganska bred palett som artist. Han sjöng och trollband publiken där. Så att nog är han en bra göteborgsk medelpunkt. Det måste man...
Ja, men när skulle man haffa honom då?
Ja.
I publiktacket.
Vem vet? Det är inte lätt att veta. Sen när det gäller göteborgska medelpunkter så jag vet inte riktigt, vi pratade om den göteborgska litteraturen igår och jag vaknade med ett kallsvettigt skrik klockan 4 i morse och insåg att vi hade ju inte talat en enda sekund igår om Lydia Sandgren.
Det gjorde vi
Nej.
Inte.
Och,
Nej.
Det är ju en oförlåtlig malör eftersom ju hon har byggt upp ett helt Göteborg i sin roman Samlade verk, som är en fullständigt magnifik bok. Och den fångar väl ett Göteborg huvudsakligen ungefär 1980, va? Om jag minns det rätt.
Ja.
Så att det är alltså en stad som hon egentligen inte har någon relation till.
Nej, men det är klart att väldigt, alltså, Samlade verk är ju så otroligt mycket i Göteborg. För det är ju så mycket som händer runt 1980 som man fortfarande finns kvar och som definierar Göteborg på många sätt.
Så att Lydia Sandgren, som ju då till skillnad från sin bok inte är effektiv utan i högsta grad verklig, är kanske också en göteborgare som kan hjälpa oss och föra oss närmare detta mål. Men om vi ska försöka hitta någon typ av konklusion här nu då inför vårt fjärde avsnitt.
Jag vill bara föra till protokollet, kan det vara du, Christian?
Kan det vara du?
Kan det vara du som är Göteborgs medelpunkt?
Vedelpunkt, om jag får be. eller är det möjligen Ina Lundström? Ja, det är ju... det var ju en spännande...
Alltså, jag vill ju inte tala i egen sak. Men jag vill ändå säga att kombinationen av svensk-indonesiskt holländskt som mina gener besitter, den känns väldigt göteborgsk.
Den är fantastiskt göteborgsk.
Ja, så det vill jag ändå bara säga. Ja. Men med det sagt så känns det ändå som att du, Christian, har... Alltså, du har ju en annan koppling till de här människorna från 16 och 17 och 1800-talets Göteborg.
Ja, det är alldeles riktigt här, men det känns ju som om vi har hamnat i ett mycket trivsamt, men må hända ett, ska vi säga, ett självbespeglande segment här som skulle kunna explodera som en liten
grötårta. Jag vill inte se den rubriken. Christian Wedel och Ina Lundström utnämner Christian Wedel och Ina Lundström till Göteborgs medelpunkt. Nej, det låter lite navelskådande.
Men det skulle ju naturligtvis lösa en massa problem för oss inför det femte avsnittet.
Ja, det kan vi då, vara vad som helst.
Vi hade kunnat vara vad som helst eller i denna studio i GP-huset som vi nu faktiskt står i begrepp att lämna efter denna tredje expeditionsdag.
Ja.
Vi har, skulle jag ändå vilja säga, hyggligt framgångsrik. Vi har med något darrande kompassnål tagit oss igenom dessa tre etappdagar då vi har diskuterat alla de formella geografiska aspekterna. Vi har pratat om bilderna av Göteborg, om turisters bilder, om böckers litteratur, film och så vidare.
Vi har avskrivit allt möjligt också.
Vi har försökt att använda nu i detta tredje avsnitt göteborgare som någon typ av riktningsvisare för att ta oss till rätta punkten. Och jag tycker att vi har faktiskt nalkats en del kandidater, va? Aftonstjärnan kring Kent Andersson, jag tycker att Västerhus. Jag tänker mig att flera av Nefertiti, som du nämnde
Ja, Haga, Albert och Herbert. Ja, vi är och nosar på många ställen.
Det känns som om det skulle inte vara svårt att sälja in Thomas von Brömsen på Ostindiefararen eller Albert Herberts Haga eller Kent Anderssons Västerhus eller Aftonstjärnan eller Sonny Hedenbratts Nefertiti.
Man hade kunnat sova helt okej. Men frågan är om man hade sussat som ett sött litet barn efter att ha tagit det beslutet. Och där känner jag att det kanske ändå är något mer.
Vi får se hur nattsömnen ter sig framöver. För här avslutar vi vår tredje etapp i resan mot Göteborgs medelpunkt. Och vi fortsätter i våra vargskinnstövlar, våra Remingtongevär, våra tropikhjälmar och våra kakuniformer rakt mot sanningen och Göteborgs medelpunkt.
Ja, häng kvar.
Tack för idag, Ina Lundström.
Tack själv. Hej, hej.
Allemann. Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.